Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå. Det är dags för ett nytt avsnitt av NHL-podden. Och det här är faktiskt inte vilket avsnitt som helst, Per Bjurman. Det här är avsnitt nummer 150.
Wow! Ja, det här har jag glömt bort. Det är ju en milstolpe som vi får fira med några hurra, hurra, hurra för oss.
Det är nästan en fanfar här som jag får lägga in.
Ja, det tycker jag. Lite trumvirvel och ja. Trumpetstötar. Ja, 150. Men... Ja, det är inte dåligt.
Ja, jag
har suttit här och blajat. Tänk vad mycket skit vi har pratat.
Ja, väldigt mycket skit har vi snackat. Många timmar i sträck.
Ja,
har det faktiskt blivit, kan man säga.
Men, ja, men det är drygt 150 timmar. Hur mycket är det?
Ja, vissa, faktum är att vi har haft avsnitt som har varit 2:30 långa sånt där, när vi har spelat in. Vår sista podd för säsongen brukar alltid vara att vi går igenom alla lag.
Ja.
Och det brukar bli hiskeligt långt. Men annars håller vi oss ungefär kring en timme, tror jag. Så att,
ja,
men det, kanske...
det är sex dygn ungefär i sträck som vi har pratat om.
Oh, du har lite mattekunskaper där, du visar det.
Ja, jag visar att jag har en kalkylator på datorn.
Ja, nu tänker så. Just det. Mm. Ja, men jag får ta på mig att det är lite onödigt att jag ska hålla på och poängtera att det är avsnitt nummer 127. Och så här. Men när det är 150 i alla fall, då kan vi åtminstone nämna det, tycker jag.
Vi firade... 100, då var vi tillsammans på något vis någonstans. Var vi inte?
Jo då. Eller nej, det var vi inte. Det var då jag var i 50, då var vi ihop. Då var vi i Nashville.
Då var vi ihop?
Ja, vi var ihop. Nej, men då satt vi faktiskt och blickade ut över Bridgestone Arena.
Ja.
Från 20:e våningen och sånt där. Mm.
Det är det många som blickar mot den just nu.
Precis, vi kommer ju onekligen att komma in på det här avsnittet, ja. 150 och Bridgestone Arena, för där har hänt grejer.
Ja.
100 avsnittet satt vi på varsin kust, vill jag minnas. Då satt jag i fågelkvittret, ja, fågelkvittret, ja. Och du just satt i New York. Ja.
Ja, men det är ändå en milstolpe, som sagt. 150, en bra siffra.
Ja.
Jag är glad över den.
Mitt i slutspelet dessutom. Så vi har ganska mycket som vanligt att diskutera.
Ja, veckan. Vi kommer att bli fokus på de fyra serier som pågår fortfarande då. Men vi har lite grejer som har hänt sedan sist. Vi har till exempel haft ett draftlotteri här i helgen. Som inte gick som Jonathan Ekeliv hade hoppats på. Jag fick ett sms några timmar före. Då hade du gjort ett sånt lotteri själv.
Ja.
Och då hade Tampa avancerat till andra plats. Men så blev det inte. Utan det var andra lag som fick vara med om den sensationella resan.
Ja.
Och skrällde i lotteriet.
Ja, bland annat var det faktiskt så att Philadelphia som låg platsen framför Tampa, som hade 13:e störst chans, om man ska säga det, medan Tampa hade 14:e. Så var det faktiskt,
och då är vi nere på 2-3% chans.
Ja, visst, då snackar vi verkligen minimal chans egentligen. Men Philadelphia, som en skänk från ovan här, så åker de upp från 13:e till andra plats. Och de var inte ensamma om att göra en ordentlig resa.
Nej, New Jersey och Dallas fick ju också topp 3 där.
Ja.
Jersey allra först, eller hur?
Jersey får first overall. Första gången sedan 70-talet någon gång som de faktiskt får först. Och Dallas då, som haft en riktigt tung säsong som både du och jag hade som en givet slutspelslag innan vi trodde att
de... Hade de till och med som finalist, om vi ska vara helt ärliga.
Sen har de haft en brutalt trög säsong med mängder av skador och så vidare, och försvarsspel som inte, och målvaktsspel som inte varit det bästa. Men de fick lite plåster på såren i alla fall genom att få tredje valet då.
Fan vad jag ångrar mig nu. Jag valde mellan dem och Nashville. Någon av dem tänkte jag kommer att skrälla i väst nu när vi gjorde tipsen i oktober. Ja. Fan, om jag hade tagit Nashville mot Pittsburgh, då hade det sett bra ut.
Du snackade ju upp Nashville enormt inför säsongen, så det lät ju nästan på argumentationen som att du hade dem ännu, ja, att du skulle vara en finalist, men du valde Dallas där.
Ja, och dum i huvudet. Ja, det är alltid fel. Ja, men hur som helst, det här lotteriet då, tyvärr för dem är det ju ingen superomgång som de senaste två åren. Det är ingen Conor McDavid och ingen Austin Matthews som kommer att gå nu.
Och inte ens en Jack Eichel eller Patrik Laine eller sådär. För det är ju otroligt breda drafter.
Ja, det är ingen sån generational draft. Men det är ändå de bästa i varje årskull ändå. Det kommer ju att bli NHL-spelare av fin rang.
Ja, ja visst. Så har det ju varit egentligen. Så är det ju alltid nästan. Det finns ju bara några få undantag. Det senaste var ju faktiskt 2012 när Neil Jakupov valdes till första overall. Det blev inte mycket av det, och vi hade spelare som Ryan Murray och Alex Galchenyuk direkt efter det. Men annars så brukar ju liksom first overall, till och med andra eller tredje valet, brukar ju vara givna toppspelare väl snabbt. Ja. Så att, och vi har ju ändå, det är ju inga liksom riktiga så här chansningar egentligen. Alltså nu, Nolan Patrick har ju länge sagt ska gå nummer ett. Nu har han haft stora skadeproblem här det senaste året. Så det är ju lite illavarslande. Men det, han har varit hypad under en lång tid, så man tror ju att det ska kunna bli en ett givet lyft för Devils som ny första center där på sikt. Ja.
Samtidigt har ju Devils sagt att de är ju, om det dyker upp något bra alternativ, så kan de ju tänka sig att trada sitt första val. Det är ju lite spännande.
Ja, det är ju, det är ett statement att säga så. Men om de inte väljer Nico Hischier heller då, som, det är väl de som är one-two punch, som vi ska använda ett gammalt podduttryck. De som ska gå etta, den första, den största schweiziska talangen genom tiden.
Ja. Ja, det där hinner vi återkomma. Det var tråkigt i själva lotteriet var ju för dem då som hade otur och gick åt andra hållet istället, till exempel, eller framförallt Colorado då, som kom sist med 20 poängs marginal och sen förlorade lotteriet också. Det är lite grymt.
Ja, precis. Man såg att Joe Sakic var ju inte helt bekväm när han satt där i tv-studion och skulle försöka hålla masken. Men, och det är klart Las Vegas som, eller Vegas heter de ju bara, som kom in i ligan nu, som hade tredje störst chans att få första valet, som halkar ner då till sjätte.
Ja, och Arizona har också lite taskigt till då.
Ja, de har ju sällan tur när det kommer till draftlotterier. De brukar ju alltid halka ur utanför topp tre om det är så. Så att det är lite typiskt faktiskt.
Ja, men andra sidan, det är svårt att kommentera. Det är ju ingen bedrift bakom, det är ju bara tur och otur.
Ja, precis. Och som jag tror det var säkert själv som nämnde också. Att, visst, de har 18% chans, Colorado, störst chans att få första valet och sen vidare andra och tredje valet också. Men samtidigt slår man ut det, så är det ju större chans att de inte får det. Det är bara att de har störst chans av de 15 att få det. Ja. Så att det var ju ganska naturligt egentligen att det blev som det blev. Och kanske inte just att det blev New Jersey, Dallas och Philadelphia, men ändå. Och jag tycker ändå att det visar lite grann att det här systemet fungerar. För det ska ju inte premieras att vara så kassa som Colorado var den här säsongen. Sämsta säsongen på 2000-talet nästan. Så att, då ska man inte bara tilldelas första valet hur som helst.
Nej. Nej.
Så det tycker jag är bra. Jag vill säga om New Jersey där också. Att, och kanske Philadelphia också. Alltså, men om jag börjar med New Jersey så visst, det kanske blir en liten... Alltså, inför det här draftlotteriet såg det inte jättebra ut för dem, men nu får de ändå det första valet, de kommer få en riktigt bra spelare. Alltså Ilja Kovalchuk, vi pratade ju lite det förra veckan, men jag såg Elliot Friedman och LeBron var ute och spekulerade lite grann där. Kanske en sån här grej kan få Kovalchuk att ändå tänka sig att spela i New Jersey liksom.
Det var jag har hört om det, att New Jersey New Jersey kommer att tvinga honom, eller vad? Du kommer se till att han hamnar i Jersey, men han kommer aldrig att spela i Jersey, utan de kommer att trada honom.
Ja. Ja, jo, precis. Nej, men det är väl... jag tycker det har varit, man har läst både och från trovärdiga källor från båda sidor, att han kommer att bli tradad. Det är liksom inget snack om det. Men så också liksom, tycker jag ändå att ett antal tunga namn varit inne på att en sån här grej kanske kan få honom att tänka sig och skriva.
Nej, grejen är att jag är inte säker på att Jersey vill ha honom. Det var så mycket.
Precis. Han är ju en svikare i deras ögon.
Ja, ja. Men däremot så är det ju intressant. Jag trodde han var äldre, men han är bara 34, så att det finns ju några, borde finnas några bra år till där.
Han kommer från en poängmässigt stark säsong också här i superlaget i Europa, det vill säga SK Sankt Petersburg.
Kovic. Skulle vilja ha honom i Tampa kanske.
Jag såg från någon ryskt håll att han skulle helst vilja spela i New York-området eller i Florida. Alltså i delstaten Florida, Tampa eller Panthers. Ja. Men jag vet inte.
Nej, vad vet du egentligen?
Nej, vad precis, exakt. Vad vet jag egentligen? Men och sen har det liksom spekulerats i att Shero kommer gå stenhårt efter Shattenkirk också. Som vill ju spela i New York-området. Helst i Rangers, men det är inte säkert att de kan lösa det rent lönetaksmässigt. Och där finns det ju mängder av lönetrymme i New Jersey. Och Shero är sugen på en till prestigevärning där. Så,
men det tror jag det. Ja. Det tror jag det. Ja, hör du, och sen så det här får du förklara för mig, för det här hände lite under radarn för mig. Jag satt och höll, var upptagen med någon match och något intro av något slag när Scott Darling plötsligt blev klar för Carolina. Och hur går det till innan fönstret är öppet, så att säga?
Det innebär helt enkelt att de bytte bort ett av sina draftval. De har ju, jag tror de hade 11 draftval i den kommande draften, så de hade ju råd att offra ett tredje val i det här fallet då. Så,
jag trodde inte man fick hålla på att trada just nu. Jag trodde att det var det som var stängt.
Absolut, man får hålla på att trada. Grejen är att när trade deadline är när den, där, det innebär ju faktiskt inte att man inte får trada, utan man får ju fortsätta trada efter det. Enda grejen som gör att det är en deadline, det är att du kan inte använda spelare i slutspelet efter det datumet. Det var väl den 1 mars i år.
Okej, jag förstår. Jag förstår.
Så att, det går att trada hur som helst även nu. Men det innebär ju då att han blir ju free agent här i sommar, Scott Darling. Så att man hade ju kunnat få en gratis då av Carolina kanske. Men då hade de ju, nu har de ju å andra sidan förhandlingsrätt här fram till att kontraktet går ut. Så nu kan de ju signa upp han i lugn och ro här innan sommarens 1 juli där, när alla utgående kontrakt. De facto löper ut.
Ja, men han är väldigt bra. Han, Antti Ranta och Grubauer är väl de bästa backup-målisarna i ligan?
Ja, precis. Det kan man väl säga. Nu har jag ju till och med en sån som Fleury visar lite.
Ja, men han känns nästan inte som backup.
Nej, precis.
Även om han är det.
Men, uttalade backups i alla fall. Så tycker jag att de tre du nämnde där är högintressant. Och vi visste ju att Darling förmodligen skulle bli free agent nu, liksom att Chicago med det stora kontrakt man har på Corey Crawford, att han skulle vara valet naturligtvis, men att Darling samtidigt är redo för en större uppgift och en högre lön än vad Chicago skulle kunna erbjuda. Så att det var ju bara en fråga om vilket lag som skulle plocka honom då, men det tyder ju på att Carolina verkligen ville ha dem när de går ut och byter till sig rättigheter redan här i månadsskiftet april-maj liksom.
Ja.
Och samtidigt så är det här en liten nådastöt eller någon slags det här är ju inte så bra för Cam Ward och Eddie Leck, för båda har ju faktiskt kontrakt nästa år, så någon måste ju bort förmodligen. Och båda sitter på ganska feta kontrakten då, som inte bara skickar ner AHL. Leck har ju 2,75 miljoner och Ward 3,3 miljoner dollar i cap hit. Och jag tror faktiskt att det kan bli Eddie Leck som offras då. För de har ju hållit i Cam Ward så otroligt länge. Han är ju en klubbikon liksom.
Ja.
Så jag tror att det är Eddie Leck som de letar en trade partner för i så fall.
Faktiskt. Det hittar de säkert.
Ja, han spelar ju faktiskt upp sig i slutet av säsongen i alla fall. Och det är ju en snubbe som hela NHL nästan känner till. Det är ju en god gubbe.
Ja, det är det minsta man kan säga. En taco-artist. Du har ju ätit hans taco nu, du vet hur god den är.
Ja, visst. Jag har ju gett den 4+.
Ja.
Det är en bra betyg. Men, ja. Ja, så jag tror att det är bra för Caroline i alla fall. Jag vill säga att jag inte är helt säker på att Darling är någon superkeeper här. Men de var ju tvungna att göra något naturligtvis ändå, tycker jag, Carolina. De kan inte gå in i en ny säsong och hoppas på både Leck och Ward. Som liksom, jag tror Darling ändå har lite högre ceiling då.
Det är intressant att det går en expresslinje mellan Chicago och Raleigh. Det är många spelare som har gått från Chicago till Carolina de senaste åren.
Ja, vi hade ju uppmärksammat Terrainen där.
Ja, och det är Bickle, och det är Joakim Nordström och det är Victor Storberg som en gång var i Chicago var i Carolina. Det är Chicago South.
Ja, faktiskt. Det har jag inte tänkt på, men det stämmer ju faktiskt.
Ja, de har bra relation och kan göra business.
Ja, men faktum är att Carolina har ju haft jag tror bara en gång de senaste 5 åren så de inte legat bland de sämsta fem i total räddningsprocent liksom, per säsong. Och det är ju ingen, det vittnar ju inte om fantastiskt målvaktsspel överlag de senaste 5-6 åren. Och senaste ännu mer än så kanske. Så det är klart att Ron Francis var tvungen att agera på något vis.
Ja, håll inte på att tänk för mycket på det nu.
Nej.
Apropå Eddie Leck så är ju han just nu i hemma i Europa och ingår i Tre Kronors VM-trupp. Och det är han ju inte ensam svensk NHL-stjärna om att vara. Den 16:e blev klar häromdagen. Och det var ju då Lill-Nyllet. William Nylander kommer hem också. Vi ska inte prata mycket om VM här, men det är bara lite anmärkningsvärt att 16 NHL-spelare ingår i truppen. Och det måste ju vara ett rekord för fan.
Ja, det är, som jag läste rätt så är det ju rekord. Ja. För Sverige.
Ja. Och nu tror jag det är väldigt bra att de fick klart med Nyllet också. För de har mycket i den här truppen. Och framförallt har de en enorm backsida. Men vad som kanske har saknats fram till nu då är lite spets på forwardsidan. Men det har de ju fått med Ville.
En riktig powerplay-specialist som kan verkligen leda där. Och som är en poängspelare ute i fingerspetsarna. Så att, ja, precis. Annars har det varit lite skickliga tvåvägsspelare som Kryger och Nordström och sådär. Ja. Men nu får de en riktig sån offensiv spjutspets. Han kommer få lite
igen. De är fortfarande... Förlåt.
Ja, men jag tror han kommer få lite, alltså det är klart att hela svenska publiken känner till honom naturligtvis. Han har ju varit med i JVM och hypad under flera år. Men nu, alltså han har ju kommit från en riktigt bra rookie-säsong i Toronto. Jag tror han kommer, om det finns några gamla kritiker hemma i Sverige så tror jag att de kommer, det finns stor chans att de kan omvända sig de närmsta veckorna när de får se en i VM.
Ja, ja. Och sen hoppas de ju på, de drömmer, våta drömmar om att Nashville och Washington ska åka ur och kanske Anaheim. Då har de att välja av fler om de nu vill komma hem. Då kanske är målvakten i Rangers också, vem vet.
Ja, då är det, oj, då snackar vi ju World Cup-lag helt plötsligt här.
Ja, och Bäckis och Filip och...
Exakt, Arvidsson.
Ja, visst. Men ingen vet om de vill, kan. Och ännu mindre om de verkligen åker ur. Vi får se.
Nej, precis. Det,
det ska
också.
Vi börja prata om alldeles strax. Men jag såg en nyhet här. Det är tydligen Michel Therrien är ett av de heta namnen för Florida Panthers som coach. Och det låter väl konstigt.
Det låter ju som det mest absurda man kan tänka sig. Då känns det som att de nästan ger upp sin filosofi, nytänk liksom.
Det låter ju som raka motsatsen mot vad de ska stå för. Han är väl den minst analytics-artade coachen, är han inte?
Jo, det är ju definitivt känslan liksom. Han var ju delaktig till att Pique Subban till exempel fick lämna Montreal.
Ja. Ja.
Och är ju råbarkad och inte liksom lite old school i uttaget.
Ja, och mycket konstigt.
Precis, och en av anledningarna till att Galant fick sparken var just för att han inte riktigt ställde sig på den sida som den nya Florida-regimen
ville införa. The Computer Boys.
Ja, The Computer Boys. Liksom. Så man vet ju aldrig, om det cirkulerar uppgifter så kanske det finns någon slags sanning i det, men det låter ju helt absurt.
Ja.
Nej, men jag, i alla fall ser jag fram emot att titta på det. Annars brukar jag inte gå igång så mycket på de här första matcherna mot Botswana och Sri Lanka eller vad det är. Men nu kanske man kan tänka sig att titta på det.
Kommer Botswana alltså till
nej, det gör de. Nej, men det är väl Lettland och...
De har bra forechecking.
Ja. Nej, men då får man faktiskt, då blir det hockey dygnet runt här med NHL på nätterna och så lite VM på dagarna.
Ja, du har ju alla Tampa-spelare där, så du lär väl titta på dem.
Ja, just det. Ja, precis. Och jag kollar ju på Syracuse dessutom, men de är vidare nu, vet du. Så att, jag följer även Calder Cup-slutspelet.
Ja, du har en del att stå i.
Jag har mycket att stå i.
Men det allra viktigaste är Stanley Cup-slutspelet. Titta vilken övergång det blev där.
Ja, det är snyggt. Värdigt det 150:e avsnittet.
Ja, och där har vi fyra serier som rullar på här. Och vi ska ju såklart ta och fördjupa oss i dem nu. Och börjar med, som vanligt, i öst. Och där vi har enda matchen ikväll efter det här avsnittet är inspelat. Den tredje matchen mellan Washington och Pittsburgh. Och nu är det Pittsburgh som har hemmaplan. Efter att ha slagit Washington 2 gånger i Verizon Center, och jag tänker säga så här, jag håller på att skriva ett intro i bloggen inför den här matchen och ska fortsätta med det när vi är klara med den inspelningen. Jag hävdade att det här är matchen ikväll är den viktigaste Washington Capitals att spela under hela Ovechkin-eran.
Oh, det är inget dåligt statement alltså. Men jag du får utveckla lite grann, men jag förstår hur du tänker, men du får, ja.
Ja, det har ju varit nu eller aldrig många gånger de här senaste 10 åren, men så här skarpt läge som det är nu, om de hamnar i 0-3 underläge nu, hopplöst mot regerande mästarna, då är det ju kört. Då är det över. Mm. Och då är det nästan så att den här eran är lite över också, eller riskerar att vara över i alla fall. För att det måste hända saker i sommar. De har massor med UFAs. Justin Williams försvinner säkert. TJ Oshie försvinner.
Jag tror han försvinner. Mm.
Ja, ingen vet vad som händer med Ovechkin himself med det här med OS och så. Hur
ja, just det. Det är värt att poängtera åtminstone. Vi vet ju inte hur det är.
Ja, och det är också... Det är också några som, ja, de blir ju äldre liksom. De har backat Orpik och Altsner och det börjar kännas som sista chansen för dem gång på gång. Och det kan vara sista chansen för Trots. Det kan vara, man vet inte vad som händer med Holtby som inte har varit något bra. Så helt enkelt, de måste vinna den här matchen ikväll. Och tyvärr så är det ju så att historien säger att i sådana situationer har de inte varit så särskilt lyckade.
Nej, precis. Men det märktes verkligen efter den här tunga förlusten senast då, när vi spelade i alla fall nu, så den andra matchen på hemmaplan, att det var någon slags ödesmättat över att de hade förlorat den matchen när de facto hela, när de alltså låser in sig i omklädningsrummet och Niklas Bäckström reser sig upp och håller ett 10 minuter långt brandtal nästan. Det var i alla fall han som framförallt höjde rösten i omklädningsrummet när till och med inte ens Barry Trotz fick vara med. Och det kändes som att nu de insåg att vi håller på att åka ur här med det här superlaget. Det här får inte hända. Nu måste vi skärpa oss. Nu måste vi vinna den här tredje matchen.
Ja. Ja, så är det bara. Och det är de ju såklart medvetna om själva.
Ja.
Det är sista chansen med det här gänget. Och ja, de kommer inte tvingas in någon rebuild direkt. Men de måste göra om en hel del.
Nej, absolut. Och det är just det som du säger också. För jag har ju till och med kallat det här laget för det. Jag har faktiskt nämnt det som det mest kompletta laget under lönetagseran någonsin. Mm. Eftersom att de har målvakten, de har en västernamässig målvakt, de har en så otroligt bred backsida. Som dessutom helt oväntat förstärktes av Kevin Shattenkirk som får spela i tredje back på liksom. Och de har bredden på forwardsidan. Det hade de kanske inte delvis tidigare år. De har ju verkligen spetsen framåt. Och de har vunnit grundserien igen. Och det här är alltså sista chansen. För i sommar så går det så här. Jag menar, vi har ju en sån som Kuznetsov som tjänar ju väldigt lite nu. I och med att det är väl fortfarande ett entry-level-kontrakt han sitter på, tror jag. Och Andrei Burakovsky. Så det är så här uppenbara löneförhöjningar som kommer. Så att det går inte att ha ett sånt här bra lag under lönetaket. Det här är det ultimaten.
Det var ju det jag sa i princip. Ja, ja. Och... problemet med det du säger är att ja, det kanske är det mest kompletta laget under hela den här lönetagseran på pappret. Mm. Men de har inte spelat som ett sånt i slutspel. De har inte spelat slutspelshockey på det sättet. I de här två matcherna mot Pittsburgh i alla fall. Tvärtom. Det är Pittsburgh som har varit i slutspelslaget. Varit tillbaka tryckta långa stunder när de bara har öst på Washington. Men inte gjort mål. Och istället har Pittsburgh nästan med klinisk precision, gjort mål när de fått lägen och i rätt lägen.
Ja. Nej, alltså det, så är det verkligen, för att jag kan förstå att det är frustrerat i Washington när de dessutom har spelat bra spelmässigt. De har ju tryckt på en långa stunder och den här första perioden i game 2 var ju verkligen imponerande, för då tryckte de tillbaks Pittsburgh ordentligt. Men det är som du säger, alltså Pittsburgh har ju en i sin tur en väldigt imponerande förmåga och verkligen alltså ja, sätta sina chanser och vara superskarpa och liksom faktiskt i viss mån även försvara sig bra trots att de är tillbaka pressade, och en sån som Mark Andre Fleury storspelare nu. Och sen så är det ju verkligen, jag menar, det är bara kolla poängligan, topp 4 i Stanley Cups poängliga är bara Pittsburgh-spelare. Så de är ju sylvassa framåt. Det går ju inte att släppa till omställningar och sånt där mot dem, och det passar ju på ett sätt Pittsburgh att nödvändigtvis inte dominera matcherna fullständigt, utan de kan ju vara tillbaka pressade och sen bara sticka i sina omställningar och utnyttja sina powerplayser.
Ja, men det är ju mycket som är det i slutspelet. Det är ju att ha killer instinct.
Ja.
Och göra mål i rätt lägen och kunna stänga matchen när man kan och så.
Ja. För det känns eventuellt som du säger, alltså, att det kanske är ett av problemen för Washington, för de vill spela, fortsätta, alltså de har ju varit överlägsna grundserien, de har vunnit grundserien igen, President's Trophy liksom, och de tror att de ska kunna spela det spelet i slutspelet också, att det är, att de förväntar sig att de ska vara det förande laget, att det ska vara liksom possession-spel. Ja. Men i slutspel så är det ju andra faktorer som väger in. Man möter samma lag gång på gång på gång, natt efter natt. Och de lär sig motståndet på ett helt annat sätt än när man möter liksom St. Louis två gånger per säsong istället för, och nu, eller Pittsburgh varannan månad istället för nu natt efter natt efter natt. Liksom.
Så mm. att, och tyvärr har ju inte Holtby varit, men det är ju också väldigt avgörande i slutspel att man har en målvakt som är het. Ja. Och det har han inte alls varit i de här två matcherna mot Pittsburgh, och framförallt inte den andra. Då var han utbytt till och med, och ja. Tyvärr kom inte Grubauer in och var särskilt mycket bättre.
Nej, han tog inte riktigt chansen att ta över första spaden om han hade, som han hade kanske kunnat göra.
Han såg så överrumplad ut över att få spela, så det kändes som att han inte var liksom beredd.
Nej, precis. Nej, alltså det är... ska jag vara ärlig så jag tippade ju Washington, jag sa ju 50-50 förra podden, men att i och med att jag har sagt Washington inför säsongen så måste jag stå fast vid det, men nu är det ju bara att erkänna här att man är ju väldigt man är väldigt
imponerad av Pittsburgh. Serien avgörs ju på sätt och vis ikväll, om Pittsburgh vinner då är de ju klara för konferensfinal, det törs jag svära på. Ja. Inte fan vinner Washington fyra raka mot dem. Nej. Så igen, de måste vinna den här matchen.
Ja, men samtidigt får man väl gå in på lite, ja, vi har ju redan varit inne lite på det, men alltså det är ju bara slående imponerande Pittsburgh alltså, igen.
Trots alla sina skador.
Ja, det är det som är så sjukt alltså. De har sin undersäsongen då, backup-målvakt får man ändå kalla honom. Det är ju Matt Murray som är första valet i Pittsburgh, men nu har ju Marc-André Fleury gått in och gör sitt kanske bästa slutspel sedan 2009. Och vi har... jag menar, Letang är borta. Deras första back är borta. Och visst, de blir nedtryckta stund. Jag tycker det märks att de har inte riktigt den här... De har ju inte en Nashville backuppsättning direkt. Eller en Washington backuppsättning. Men de spelar enkelt. De tar sig ur zonen till slut. Och de boxar ut allt vad det heter i egen zon för att freda Fleury. Så att de gör det bättre än väntat det. Precis som förra året när man var lite skeptisk i backuppsättningen. Och sen så framåt då, så är ju...
Ja, de har ju de gånger jag pratade med på telefon här med Hörnqvist och Hagelin. Hagelin gjorde ju comeback här sen, så det var kul att få prata med honom. Han har ju gått skadad sedan 10 mars han.
Just det.
Och ja, de kommer tillbaka till samma sak. Vi har Crosby och Malkin, det är ingen annan som har det.
Nej.
Och de har ju varit lysande båda två. Malkin, det tror jag vi sa redan förra veckan, det här kan vara hans bästa slutspel sedan 2009.
Ja, exakt. Nej, han har ju varit helt otrolig. Det är ju han som leder poängligen. Fortfarande också. Men nu skuggas han ju ännu närmare av både Crosby och Kessel. Och så är ju faktiskt Gensel leder skytteligan med sina 7 mål på 7 matcher.
Ja, en före Jakob Silfverberg som är ensam 2.
Ja, just det.
Det ska vi återkomma till.
Ja. Nej, så att... och visst, man, alltså, det vill jag också poängtera här. Så inte för att på något sätt förringa superspelare som Ovechkin och Bäckström, och som jag var inne på förra podden också, att det inte nödvändigtvis deras fel den här eran att det inte gått vägen, för de har ju bra statistik i slutspel båda två, men det är ju ingen snack om att Malkin Crosby, det är nästan oslagbart att ha en sån duo. Det är ändå, det är ändå NHLs 1-2 punch nummer 1. Det är ju the two-headed monster.
Det är bara så. När de kommer upp i varv på det här sättet båda två samtidigt, då är det inte lätt för någon.
Men jag kom på en sak till jag ville poängtera med Pittsburgh som jag tänkte på. Det är att, för nu känns de ju så otroligt kompakta och så bra och så sylvassa som slutspelslag här. Att de har blivit riktigt slutspelslag liksom. Och känns nästan ostoppbara. Men, jag menar, dessförinnan, innan den här Sullivan-eran kan man säga, innan de här två senaste säsongerna, så var det ju lite tvärtom för Pittsburgh. Alltså de åkte ut 5 år rad tror jag mot lag som var lägre placerade i grundserien. Och de åkte på riktiga käftsmällar, till exempel 0-4 mot Boston och sånt där.
Ja, det var som att de var mentalt svagare då och hade en jävla förmåga att göra fel hela tiden vid fel tillfällen.
Ja.
Och nu är det tvärtom, det ser man ju på dem också. De har ju självförtroende och de har psykologisk styrka. Det blir det motgångar i matcherna eller i serien, alltså det rör dem inte.
Nej, så är det verkligen. Och jag undrar, alltså när jag kokar ner det här så känns det som att man måste ju ändå, det måste ju ändå vara en enormt starkt bidragande faktor att Mike Sullivan står i båset. För det är ju sen han tog över som, som de har börjat spela det här spelet de gör nu och som de har blivit så en oerhörd skillnad i deras mentala styrka.
Ja, det är därför jag tycker att det är konstigt att han borde få Jack Adams nominering. ja. Och inte får det.
Nej,
för det... som att det skulle vara så lätt bara för att de har ett bra lag på pappret. Ja, men det är inte så. Det är han som har fått ordning på dem.
Ja, vi har ju sett det nu i 5-6 år rad innan hans era att det har inte varit så lätt att få upp alla pusselbitar när det väl kommer till kritan. Men Salven har ju fått ihop ett riktigt liksom, nu ser de ju ut som en dynasti liksom.
Ja, och jag vidhåller den som vinner den här serien, och det, ja, vi ska inte ta ut det i förskotten, men den som vinner den här serien går till final, tror jag. Det tror jag fortfarande.
Ja, det är jag beredd att skriva under på direkt. Alltså. Skulle Washington lyckas vända det här underläget, då är det ju, ja, då känns det som att det är inget lag som kan stoppa dem heller.
Nej. Så att, Varmed vi kommer ju ganska enkelt in då och gå över på den serien från vilken motståndare i konferensfinalen kommer.
Ja.
Och det är då Ottawa Senators mot New York Rangers. Där Ottawa har ledningen med 2-0 efter två hemmamatcher.
Ja.
Så det är prekärt läge för Rangers också. Inte, i teorin inte riktigt lika mycket. För vad som har hänt där är ju då att Washington förlorar sina två hemmamatcher. Ja. Och Rangers har förlorat sina två bortamatcher. Men problemet med det är ju att Rangers så länge har varit bättre borta än hemma. Så det kanske är lika illa för dem.
Ja, det är sant.
Ligga under med 2-0 efter den här resan till Ottawa, och som ju jag faktiskt var på. Jag var i Ottawa
hela... Jag har varit i Canadian Tire Center. Mm.
Ja, två gånger om. En gång när det var publikfiasko i princip.
Ja, vad hände där egentligen? Det var ju inte
2500 platser som inte var besatta i hallen. Och det var ett jävla liv såklart i Kanada. Det går inte. Det är andra omgången i Stanley Cup-slutspelet där de inte säljer ut fans i Toronto, Montreal, Winnipeg, Calgary och Vancouver och Edmonton rasade ju mot dem och sa att de förtjänar inget hockeylag om man inte sett ut. Eller så, inget NHL-lag. Men det vart ju bättre eftermiddagsmatchen på lördagen där, då var det fullt. Och det fanns en massa teorier om det här att de är trötta på Melnick, tränaren, eller ägaren i Ottawa. Mm. Han är ingen populär i stan och folk vill inte ge honom pengar, men man kan ursäkta med en massa saker. Det är Kanada, det är hockeyns hemland och det är andra omgången i slutspel. Då ska det ju vara såklart.
Ja, det är faktiskt lite skandalöst, det kan jag hålla med om. Men samtidigt så måste vi poängtera det, för nu har det ju varit där också. Du vet ju exakt vart åt den ligger, så att säga. Alltså när man zoomar in, jag har aldrig varit där, men om man bara zoomar in på Google Maps, så den ser verkligen ut att ligga helt off. Alltså ja, den ganska ligger långt ifrån stan.
Ute i skogen. Man får... Ja, det tar 20-25 minuter, mycket längre än PNCP, eller vad heter den? Raleigh, det är ju du var med. Den ligger också en bit utanför, men det här är mycket längre.
Ja. Det är liksom åkrar runt omkring och skog, som du säger. Det ser ju...
Men nu börjar det bli stegra och bli lite, eller lite, mycket feber där. För att Senators är ju bra på väg mot sin största framgång sedan 2007. Som sagt, de leder med 2-0. Och det är något speciellt med det här laget. Just nu som vi spelar in det här, så timmarna innan var jag på Garden. Där Senators tränade idag.
Oh, trevligt.
Ja, Rangers var uppe i Tarrytown på tal om mitt i skogen. Men Ottawa var här på Garden, så jag gick på Garden. Och ja, man ska inte läsa in för mycket i sånt här, vad jag känner och upplever.
Men, det gör jag.
Men jag har sett lag förut i slutspel, och de, jag får för mig att det är rätt sorts känsla. De är jävligt avslappnade, de är jävligt, har en feel-good-känsla utan att bli för upphetsade över vad de har ställt till. Men de vet att det är enormt mycket som återstår, men de har rätt sorts relaxade attityd, tycker jag det känns som.
Ja, det låter ju oerhört lovande, och jag kommer ihåg att i förra våran preview-podd här, så när jag argumenterade så hade jag starka argument för att Rangers skulle gå vidare, men samtidigt tippade jag Ottawa just lite på grund av den här känslan kring laget. Att det liksom...
Ja, jag var ju dum nog att tippa Rangers. Jag har återigen gått ifrån dem. Innan slutspelet började sa jag ju att Ottawa kommer att gå till konferensfinal. För att det är Guy. Jag fattade att jag inte höll fast vid det. Och man borde ha sett det nu. Alltså, alla matcher mot Boston var uddamålsegrar. Och båda de här matcherna var uddamålsegrar. Mm. Och då kan man ju säga så här, ja, vilket flyt de har. Men det är ju aldrig någon tillfällighet att ett lag vinner jämna matcher hela tiden.
Nej, för då är det ju ett mönster liksom. Alltså, de har ju nog oerhörd vinnarinstinkt då, helt enkelt. Att de kanske inte är så överlägsna i matcherna direkt. Men de, ja, nu höll på att säga en riktig klyscha, den här klassiska, att de hittar en väg och vinner. Jag hatar mig själv.
Ja, men jag har inte gick och tänkte på det idag också. Alltså, det är ju, låter ju så töntigt. Ja. Men det är svårt att hitta på någon annan. De gör ju det.
Ja, för det...
De har inte, som de själva konstaterat, den här andra matchen i lördags, det var ju en av de konstigaste hockeymatcher jag har sett. Den kändes som den var unglued. Det var ingenting som var som det skulle. Liksom.
Nej, det var liksom konstiga mål hit och short-handed mål dit. Och det var, hämta kapp underlägg här och där.
Strukturen försvann ur matchen. Liksom, och båda målvakterna hade en betydligt mindre lyckad dag än vad de hade tänkt sig. Ja. Och vi får en 4-målsskytt.
Ja, och det är inte Mike Hoffman som gör 4 mål, utan det är alltså Jean-Gabriel Bajot av alla.
Bajot, ja. Ja. 24 år och glad kille kom ut på presskonferensen efteråt och de frågade, kände du på det att det skulle vara något magiskt på gång? Nej, jag trodde jag hade ätit för mycket.
Ja, just det. Jag såg det också.
Ja, och jag drog in med 2 chicken parm för att vara orolig att jag skulle käka för mycket.
Men nu måste han ju alltid köra den dieten inför matcherna liksom.
Eller som Ottawa Sun skrev då. Först åt han 2 chicken parm, så gick han ut och feasted on the Rangers.
Oh, ja, de kan ju sina vänner Holmare, de alltså.
Ja, och det ska bli intressant att se fortsättningen på det här. Så tar de 3-0 ledning, det är samma sak för Rangers, då är det över för dem. Jag tycker fortfarande det är konstigt. Jag tycker egentligen att Rangers som helhet är ett bättre lag. Liksom.
Ja, det skriver jag under på.
Borde ha större chans att hävda sig i den här serien. Men det har bara varit perioder när det har känts som de har haft kontroll över någonting. Ofta då 5-5. För att det har ju varit väldigt sönderslitet av utvisningar också.
Ja, det stämmer. Men en grej som Rangers-fansen eller stör sig på verkligen, det är ju hur Vigneault matchar laget. De tycker att han borde kunna få ut mer. Och att han liksom... Alltså det faktum då att... Det har ju varit inne på under hela slutspelet här. De 2-3 poddar vi har spelat in. Men just det här backparet med Stahl Holden. Det är ju inte, det är ju inte direkt P.K. Subban, Roman Josi-klass på det liksom. Utan,
nej, det ska, gudarna veta. Utan det, och istället så spelar han... vad heter han? Smith och...
Ja, Brady Shea och Brendan Smith har ju varit bra. Alltså riktigt bra. I den här senaste matchen så var ju Brady Shea, det var ju en riktigt, riktigt fin match från honom. Han gjorde väl 2 mål. Varav det ena målet så blockade han ju bort först 2-mot-1-läge i defensiv zon. Sen vände Rangers-spelet och han dyker upp där och gör mål igen.
Ja.
Men vad hände då? När de väl, det blev ju double overtime där, men han spelar ju knappt någonting. Vigneault bänkade i princip det backparet för Holden Stål istället. Och det var just det backparet som var inne på isen när Pajot satte sitt 4:e mål och avgjorde matchen. Och de var faktiskt inne på 3 baklängesmål.
Ja, det är jävligt konstigt. Alltså det är något väldigt envist och snudd på arrogant över honom. Att han spelar sina veteraner. Han sätter sån enorm tillit till sina veteraner. Så man blir paff. Liksom.
Ja.
Det var ju faktiskt lika i Vancouver, har det påpekats på flera håll här. Ja. Och var därför han till slut fick sparken. För att han var så flexibel i sin grundsyn. Liksom.
Ja, exakt, han har ett sätt han vill spela på, ett gäng spelar han fastnar för, och då får de spela lite oavsett hur det ser ut. Liksom.
Somliga känns som de har väldigt långt koppel. Liksom. En Dan Girardi kan i 2 år göra mycket misstag som helst utan att det påverkar hans speltid särskilt mycket, medan andra gör ett misstag så är de bänkade sen.
Ja, vi såg alltså,
det är jävligt konstigt den här, ändå.
Ja, det är väldigt konstigt. Den här säsongen har ju det tydligaste exemplet varit Pavel Buchnevich, som ju ändå imponerat sett till sin speltid. Alltså han har ju producerat väl och liksom, visst han haft några dåliga matcher också, men generellt sett så har det ju lovat gott det han har hunnit prestera i Rangers. Men i den här matchen, det var ju ändå nästan 5 perioder och han spelar 6 minuter totalt. Och Oskar Lindberg som ju har varit bra i slutspel här, han spelar 6 minuter han också.
Ja, det är också så konstigt. Han har ju varit deras bästa center och det borde vara dags för att flytta upp honom i hierarkin.
Ja.
Ett perspektiv många sätter då är att då går det inte om inte de andra är bättre. Men det är snarare så tycker jag nu att Oskar är så pass bra så han borde få mer chanser.
Ja, för Oskar Lindberg är nödvändigtvis inte en utpräglad någon slags defensiv forward som man har fått lite stämpeln på sig här att vara en fjärde kedja kille. Liksom. Det här är ju en kille med stor offensiv potential. Som är absolut redo för att avancera upp i hierarkin. Och han har ju varit i NHL några år nu. Och det känns som att han förtjänar både mer speltid och en offensivare roll. Liksom.
I synnerhet är det så många av dem som Vigneault spelar mer som inte alls är bra just nu. Mm. Jag tycker Stepan har varit dålig, jag tycker Hayes har varit dålig, jag tycker Miller har varit dålig. Mm. Och senast var det inte något särskilt mycket att hänga Nash eller Zuccarello i urgranen heller, även om
Men det är Vigneault-style att de spelar oavsett liksom. Det är de som får minuterna. Det
är uppror i vissa supporterled. De vill ju att han ska sparkas på
stört.
Ja. Det blir känslosvallet är ganska häpnadsväckande emellanåt.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Nej, men det, man kan i alla fall hålla med Rangers-fansen och lite så här om att det är lite häpnadsväckande hur ojämna de är i matcherna.
Ja, i sak håller jag med om mycket. Jag bara blir ibland bestört och illa berörd av den fruktansvärt aggressiva tonen. Det är ändå bara hockey det här. Liksom. Och så det går att framföra de åsikterna och synpunkterna utan att skrika av rålen. Nej. Det hjälper inte heller, det är ingen som hör.
Nej. Ja, då måste man vråla själv nästan.
Ja, men ja, nu finns det de då som säger han kommer tydligen inte ändra så mycket på laget som från träningen idag. Fruktan var ju att han skulle ta ut Bush då och slänga in sin gamla favorit Tanner Glass igen. Ja. Det brukar ju vara hans svar när det inte har gått bra. Men han hävdade ju att de spelade bra. Att det var bara en massa flukes och konstiga misstag i slutet som avgjorde matchen. I övrigt var han nöjd och kommer väl förmodligen spela ungefär samma lag då.
Ja. Och det vill åtminstone till att de gör en betydligt bättre match hemma än vad de gjorde när de kom tillbaka från Montreal.
Ja.
Borta matcherna där när de fick spela hemma och stod för en sensationell platt match där.
Nu är de ju kanske som bäst när de är som mest desperata. Ja. De Rangers får hoppas på det. Ja. Det har de ju rutin av. De har varit i den här situationen förr och det ska hjälpa en sån här gång ändå, tycker man.
Det är ett av de...
Det har ju hjälpt förut. De har ju kommit tillbaka från underlägen. De har varit bra på det här.
Bland annat mot Pittsburgh 1-3 till 4-3 kommer vi ihåg för några år sedan.
Ja. Men, åtta var det. Vi ska inte glömma bort dem. Vi måste ju prata lite Erik också. Det är lite speciellt med Erik för att han är ju uppenbart... Det syntes i andra matchen framförallt att den här skadan i foten ger ju honom svåra bekymmer.
Ja, det var ju lite oväntat då att han gick ut och så uppenbart förklarade hur det stod till och vad skadan var för någonting. Ja. Och nu har han fått lite smällar och sånt där.
Nu vill han inte prata lika mycket om det, men det syns ju att han grimaserar, han försvann ut i omklädningsrummet. Han får ju sprutor liksom.
Ja. Exakt, han får verkligen proppa i en grej för att han ska klara av att spela. Och ändå gör han det. Han spelar alltså 38 minuter i den här senaste matchen.
Ja, och 28 slår, minuter han, i första. Han är inblandad i avgörandet.
Ja, han avgjorde ju första matchen.
Med sin specialare utifrån sarghörnet.
Ja, den ska ju inte... alltså att han lyckas sätta den minimala luckan. Nu kanske det är klart det är lite flyt också, men det... Ja, det är ju ändå sjukt.
Ja, det var väldigt tur, så undersök hans kompis Lundqvist.
Ja, det förstår jag att han är.
Ja, han är skicklig, men det där var bara flyt.
Ja. Nej, men det är bara att förundras över detta fenomen, Erik Karlsson. Så är det. Men jag vill säga en sak om Pashaw också. För visst, där kan man ju snacka att det är klart det är lite flukat att han gör fyra mål. Det kommer inte han göra så värst många gånger till. Den senaste som gjorde fyra mål förresten, det var Johan Franzén i ett slutspel.
Ja, just det.
Men det jag skulle säga egentligen att jag tycker Pashaw, han är för mig lite grann, så är han lite definitionen av den nya tidens enforcer. För liksom enforcer, då menar jag inte en spelare som åker runt och fightas eller sånt där, men alltså en kill, en lite, inte utfinna spelare heller, för han kanske har lite större roll än så, får man ju säga, i Ottawa, men och han har några fina grundserier bakom sig också. Men det här med alltså energispelare, som de behöver inte vara så stora, men Pashaw är bara 1,75. Men de har speeden Och samtidigt har de skill. Du kan inte klara NHL idag med liksom betongklumpat i handleder. Utan du måste ha skill, lite spelsinne. Mycket fart kommer du väldigt långt på. Och så han har ju verkligen det här killerinstinkten också. Person. Det har han ju alltid haft. Han alltid öst in faktiskt mål i numerärt underläge. Det var ju någon säsong han gjorde flest i hela grundserien. Ja.
Alltså, han har ju haft 4 mål förut en gång mot Montreal. Så det är ju inte, det är inte bara flok. Men däremot så hade inte, jag skrev det, inte ens när han var 10 och låg i pojkrummet och fantiserade om sin framtida NHL-karriär så vågade han inte föreställa sig att jag fullbordade ett hattrick genom att göra 2 mål på slutet som kvitterar matchen och sen avgöra på övertid. Det är för overkligt.
Nej, det är fullständigt osannolikt. Alltså.
Det är... Hemmaplan i Ottawa där han är uppväxt.
Ja, det är det som är så sjukt också. Han är ju en Ottawa-boy. Ja. Det är... Nej, men jag menar alltså den här typen av killar som kommer fram och som kan komplettera superstjärnan, som har tillräckligt med skill för att kunna fungera ihop med dem, men som också har den här speeden som driver upp tempot. Alltså en sån som Brian Rust till exempel i Pittsburgh också.
Ja, nej men det är...
Jesper Fast är kan man tycka är lite den typen också.
Så att, ja. Jag tar en ekliv, fast i verbal mening.
Ja, det kan man faktiskt säga.
Bara kör på. Ja, men nu får vi ta och vända nunan västerut. För där har vi också 2 serier som rasar för fullt. Och igår, söndag, så tog Nashville ledningen med 2-1 i serien mot St. Louis. Med en, som jag tyckte, utomordentlig insats hemma i Bridgestone Arena.
Ja, det får man säga. Det var inget snack om saken i den matchen. Även om det kanske blev lite dramatiskt in på tredje perioden.
Jo, det var ju lite snack. Det var det som var så intressant med den insatsen, tycker jag. Att de i andra perioden tog de över något så fruktansvärt och spelade så in i helvete bra hockey, tyckte jag. Nashville. Ja, ja. Öste på. Det blev ändå ingen utdelning, för att de ledde med 15-0 i skott i den perioden. Och sen gör St. Louis ändå en reducering på sitt enda skott. Ja. Och då... händer det, då är det ju väldigt vanligt att man liksom, att luften går ur, att man blir frustrerad och så, men inte alls, de bara fortsatt på samma sätt och avgjorde till slut efter ett byte när de gjorde 3-1. Det bytet pågick i flera minuter nere i St. Louis zon, som Filip sa på telefon, vi hann få in 3 kedjor under samma press liksom.
Ja, det är faktiskt rätt ovanligt, speciellt i tredje perioden när det är ändå nära för motståndarlaget att byta. Det kan ju hända i andra perioder när det är långt bort och det backarna fastnar i 2 minuter, men här var det ju i en tredje period trots allt, och Parayko, Edmundson och det var, även Tarasenko var inne på isen. De satt ju fast i 2 minuter då i egen zon.
Ja, de var jävligt slut i slutet, och så kunde Roman Josi panga in det avgörande målet där.
Det var ju, kändes ju faktiskt otroligt rättvist.
Ja, det gjorde det.
Att de fick vinna den här matchen. Ja.
Och väldigt typiskt att det är backmål, Ryan Ellis också. Det är, skulle jag säga, den väldigt, verkligt stora skillnaden här. Dels Nashvilles jävla energi som känns som Victor Arvidsson är katalysatorn kring, den lilla knallhatten där uppe.
Knallhatten,
och så denna backuppsättning alltså. Ja. Ryan Ellis är ju en extremt underskattad back, måste jag säga. Jag blir otroligt förtjust när jag ser honom.
Ja, jag har faktiskt skrivit upp han som en punkt där, att jag ville diskutera Ryan Ellis. För att han... ja. Nej, men bara konstatera egentligen att han... För det är klart att det är svårt att få rubriker i en backuppsättning som innehåller P.K. Subban och Roman Josi och så även Mattias Ekholm. Men ja. Ellis har ju... Han har ju tagit ytterligare ett steg den här säsongen. Han har ju varit bra länge nu. Men han hade sin poängmässigt starkaste säsong, och nu är det faktiskt han som leder den interna poängligan här i slutspelet. Och har ju en ruggig förmåga att... knäppa iväg skott som alltid träffar mål, känner jag. Liksom att... Ja. Han är och han är ju bra i defensiv zon också. Han har ju alltid haft lite kritiken att han är liten och så här. Men i dagens NHL så vet vi att det har inte så stor betydelse. Det är bara att kolla på Erik Karlsson, inte den största fysiska backen, men
nej,
det, det viktigaste är att vara smart och snabb.
Ja. Och så har de den här kedjan också, alltså Jofa-kedjan med Arvidsson och Filip och Ryan Johansson. När de sätter igång ibland så är det den mest dynamiska kedjan i hela slutspelet, tycker jag.
Ja. Ja, men jag kan hålla med. För nu, och där måste vi ändå även lyfta fram Johansson liksom, som det känns som, inte minst när han har fått de här 2 kedjekamraterna vid sin sida, så han lyfts ju också. För att hade ett hyfsat trögt första säsong trots allt i Nashville. Imponerade inte i förra årets slutspel till exempel. Men nu Och framförallt senaste månaderna bara här så tycker jag att Johansson har liksom visat prov på den här att han är en första center. Och det var ju mycket snack, framförallt i början av säsongen när Columbus gick så bra, att oj vad de vann den där traden, Seth Jones. Men det här är verkligen en win-win, alltså båda fick det de behövde, för att Nashville har ju fortfarande NHLs kanske bästa backuppsättning, men de fick sin första center och nu är han en första center.
Johansson. Ja, exakt. Och ja, vi har ju varit imponerade av att de har tagit såna tunga skarper på bortaplan. De tog båda i United Center, de tog den första i Scott Trade. Sen förlorade de ju en match, det var första gången man har. Kanske inte, kanske blir störs av det och inte har känt på att förlora än, men de kommer tillbaka och spela ännu bättre på hemmaplan. De känns jävligt svårslagna i Bridgestone.
Ja, precis. Och det är ju, det har ju du och jag känt på. Du är ännu fler gånger än jag har gjort. Men det, jag var ju där på två sketna grundseriematcher i jämförelse. Men det, även då tyckte jag att det var bra tryck.
Alltså, ja, det, ja, de har ett enormt stöd. Nu börjar det bli riktigt hett med hockey i Nashville.
Ja, nu är liksom börjar countrygänget gå igång här också.
Ja, precis. Precis, countryartisterna dyker upp och massa fotbollsspelare från Titans och sånt.
Ja, ska jag vara där och trigga igång. Det är liksom, det är ju, nu är ju Predators the talk of the town är plötsligt i countrystaden liksom.
Och tar de en till och får 3-1 överläge och slagläge, då jävlar. Ja. Men vi ska inte glömma att de har faktiskt en bra motståndare också. Alltså det är inte så att de att St. Louis är någon pushover.
Nej, och de har den här förmågan, precis som mot Minnesota när de till och med vann ganska komfortabelt, att hänga kvar i matcherna. De kan vara utspelade, de kan ha väldigt lite skott på mål och sådär, men de har slutspelets hetaste keeper faktiskt. I Jake
Allen. Ja, det har de. Han var ju grymt bra igen här i den andra eller i första matchen i den i söndags.
Ja.
När de röste på, då var han ju fantastiskt bra.
Ja. Och faktum är, man kan kolla liksom på lite underliggande siffror också, att de är ju trots att de har ju bra system som St. Joe har tagit över där. Dels har de ju ganska bra backar i Bomister och Peter Angelo och både Parayko och Edmundson. Och Carl Gunnarsson, jag tror knappt Carl Gunnarsson, han har inte varit inne på så många, jag tror han har varit inne på ett baklängesmål totalt i slutspelet, Gunnarsson faktiskt. Men de har det är väldigt, väldigt få skott framför målet, alltså i slottet, alltså precis framför. Allen, när det kommer till returer och frilägen och farliga chanser som dyker upp precis i närheten av honom, där är de ju grymma på att boxa ut och få ut puckarna och inte låta motståndarna komma in på kassan liksom.
Nej.
De är svåra. Men,
ja. Ja, och som du sa, alltså det hade gått 12-13 minuter när de gjorde fick iväg sitt första skott i andra perioden där, och det gick in.
Ja. Exakt.
Det var väl Sten som styrde in det. Och det är ju ett slutspelslag då liksom, som tar vara på de chanser som dyker upp. Det blir inte så många i en sån match.
Nej, precis.
Men de är svåra att skaka av sig. Jag trodde dock, eller det tror jag fortfarande, att det var illavarslande för Nashville att Tarasenko kom igång i andra matchen i St. Louis.
För det var han som gjorde det.
Så är det farligt. För han är ju den typen, irrationell typ som kan liksom gå in och skära matcher själv med sitt artisteri.
Precis, och jag tyckte han gjorde det till exempel i den där, ja, han gjorde ju två snygga mål i den där matchen Game 2 där. Och jag, till exempel, de fick ju, det var ju ett matchstraff där, var det Fiddler tror jag i den andra matchen, och så fick de spela powerplay 5 minuter och det var låst och det kändes som att St. Louis inte fick till det liksom i powerplay, men så till slut så bara får de loss pucken till Tarasenko och så bara åker han in där då. Snärtar upp ett elitskott. Ja. Och så är det liksom mål för St. Louis.
Ja. Han var bra även i den här matchen nu de förlorar. Den andra. Ja. Den tredje.
Ja,
det är svårt. Det <Gina.
laughs> ja, det är inte lätt att hålla koll på alla matcher här nu.
Han var het då också. Ja. Tycker jag.
Ja.
Och det är inte över. Alltså, skulle St. Louis klara av att kvittera nu i nästa match då... Mm. Då står det ju väger verkligen.
Ja visst. Jag måste ändå säga att Nashville har verkligen imponerat på mig, och jag tror att de kommer ta den här serien. De är så pass bra nu att förstärkt naturligtvis i och med den här enorma Chicago-segern 4-0 i matcher, att shit, det kan ju faktiskt bli final minst.
Ja, de gör De gör väldigt starkt intryck på mig också. Och de inte ens kom av sig säkert mycket av den otäcka skadan på Kevin Fiala. Den var ju väldigt
just
hemsk.
Just det, det var ju inte...
Han bröt lårbenet. Ja, det är ju fruktansvärt. Det gick väl i princip rakt av. Ja. Och han är färdig spelare för säsongen. Det kommer att ta, vad sa de, 16 månader att komma tillbaka helt
och hållet. Oj. Ja, det är ju katastrofnyheter alltså. Det är... Nej, det var ju... Det
är tur han är så ung. Han hinner ju komma tillbaka. Så hade en gammal spelare hade karriären varit över.
Ja, verkligen. Men jag var imponerad av, eller jag var glad för Fialas skull tidigare under slutspelet här. För att det har tagit...
Det var bra.
Ja, precis. Det har tagit kanske lite längre tid än vad man hoppades på för honom och liksom växa in i NHL-kostymen och kunna spela ut sitt skickliga, liksom sitt finurliga spel på NHL-nivå. Han kom nästan ingenstans tidigare, tycker jag. Men framförallt nu i slutspelet så var han ju riktigt bra. Alltså, han var ju en viktig spelare nästan för Nashville.
Ja, absolut. Men då man klarar av det med. Och ibland är det ju sånt där som händer och så blir det liksom att man lag samlas kring det där. Liksom. Nu ska vi göra det för honom. Ja. Du vet, Rangers
för
några år sedan med San Luis mamma och så. Ja.
Och lite grann som jag har varit inne på med Ottawa här också, alla deras struggles med Craig Andersons cancersjuka.
Ja, absolut.
Absolut. Mm. Men en sak jag vill understryka med bara med det här med backarna i Nashville. det är alltså att dels har jag att Ellis leder den interna poängligan, men i den här serien mot St. Louis hittills så har 11 poäng kommit från forwards och 11 poäng från backar. Det är ju inte vanligt att backar är så otroligt involverade.
Nej.
Och jag tror jag läste någonstans också att av de 13 av de 14 senaste målen så har en back poäng. Så att det är, snacka om världsklassbackuppsättning alltså.
Ja.
Det är bara kort att det.
Ja, men du säger att Nashville ska gå vidare till konferensfinal och där får de i så fall då möta antingen Anaheim Ducks eller Edmonton Oilers. Det var ju också lite, den inleddes ju med lite chock när Edmonton tar båda matcherna i Honda Center och hade chansen att gå upp i 3-0-ledning igår natt. Första matchen hemma i Rogers Place som var fullständigt, de har ju fått Stanley Cup-feber som liknar ingenting i Edmonton. Ja. Men där tog det stopp, där visade Anaheim-klassen om hur man gör när man kommer tillbaka från underläge och förlorar två hemmamatcher. De sopar till dem med 6-3.
Ja, det gör de. Det var ju ändå lite imponerande faktiskt. De hade ju 3-0 överläge dessutom som blev 3-3.
Ja, och då tänkte
man, oj, nu är det gamla Boudreau Ducks här som är i farten. Men nej, då stängde de igen butiken och så drog de ifrån till 6-3 då. Och men, jag var lite rädd också att att de skulle åka på lite, att det skulle, den här adversity som man snackar om, alltså att det skulle ha stört dem ordentligt där. För de har ju faktiskt inte förlorat två raka matcher i ordinarie tid sedan grundseriestarten då de förlorade två. Sen dess har de ju, och de hade ju inte förlorat en match under ordinarie tid sedan mitten av mars. Nej. Så att det var ju nytt för dem att helt plötsligt förlora två matcher i rad dessutom. Och det fanns lite frågetecken. Det konstiga med Anaheim just nu i det här slutspelet är att deras boxplay inte alls fungerar. Annars är ju Anaheim det lag sätter de senaste säsongerna som har överlägset bäst boxplay-statistik. De har bara 66%, det vill säga var tredje powerplay boxplay så blir det mål. Och John Gibson har väl inte varit strålande vass heller.
Nej, din gamla favorit. Jag kommer aldrig sluta säga att han är din gamla favorit.
Ja. Så... Men samtidigt så spelar de ju rätt bra i de här båda hemmamatcherna, vill jag poängtera. Den stora skillnaden i de matcherna, det var väl att, ja, det var ju flera saker, men till exempel en stor skillnad var ju att de inte mötte Brian Elliott som kastade in puckar själv. Utan de mötte Cam Talbot som stod på huvudet i båda matcherna kan man säga, framförallt andra kanske. Och så mötte de ett Edmonton som, till skillnad från Calgary, och som kanske man måste ändå inse ett slutspel, att man kan, Calgary vill ju dominera matcherna, de vann ju ofta skotten mot Anaheim. Och ville liksom göra anspråk på förra spelet. Men Edmonton, Todd McLellans filosofi lite här, även mot San Jose har ju varit då tajta till försvarsspelet och fick utnyttja powerplay och var bra i omställningar och sådär. Och det hade Anaheim svårt att hantera faktiskt. Det var ett annat lag de mötte jämfört med första rundan.
Jag tycker det är imponerande med Edmonton är att de vinner på så mycket olika sätt. Ja. Fast de är så här unga. Alltså de kan vara förande och dominera och vinna. De kan vara helt utspelade och vinna. De kan komma tillbaka från 0-7 knockar som den mot San Jose när man trodde att nu är de knäckta, kommer tillbaka och vinner. Och de kan vinna fast de har momentum sen tidigare. Jag tycker det är det kanske mest anmärkningsvärda med dem. För det, så brukar inte unga orutinerade lag vara.
Nej, precis. Precis. Och det har varit många utropstecken för Edmonton i det här slutspelet, tycker jag. Så inför så sa vi väl att ska Edmonton komma någonstans så är det ju, måste ju Conn McDavid vara grym. Liksom. Han måste ju vara Conn Smythe. Mässig liksom. Men han har ju varit bra verkligen i slutspelet. Han gjorde ju ett supermål här i Game 3 när han vände ut och in på Vatanen och...
Ja, det slutar med att Vatanen är på väg åt ett helt annat håll medan McDavid redan har vänt. Det är ett av de snyggaste målen i hela slutspelet, absolut.
Ja, alltså, och skill-wise, liksom, kvaliteten på det är inte många som har... Alltså, när jag skridskor, just den där vändningen, det går ju inte att lära sig. Utan det är ju...
jag pratade just med Victor Storberg om det här efter Ottavas träning och han bara suckade och sa, det är så orättvist, man jobbar så jävla hårt. Ja. Om man har ingen chans att göra en sån där sak. Det är förjävligt.
Men det går liksom inte att skälla på Vatanen heller. Vad ska han göra? Det är omöjligt. Vad ska han göra liksom? Så det
går så fort i den där vändningen. Liksom, ja. I det där rycket.
Det ska inte gå att transportera kroppen så snabbt från en håll till ett annat. Och få fart med sig dessutom.
Nej, det var underbart. Men vad gäller McDavid? Sure, han har inte dominerat som i grundserien. Det kan han inte heller. Men de har ju tjänat på Edmonton att motståndarna ägna sån enorm tid på att neutralisera honom, vilket ju motståndaren måste göra, men det har ju också frigjort andra liksom. Mm. Det är ju den svåra i den ekvationen att då lyfter, om de är tillräckligt bra, då lyfter ju andra och gör saker istället. Ja, och så har det ju varit
som det har punkterats i förra podden här, fick jag ett bassning för vad jag sagt tidigare med Nugent Hopkins. Han har faktiskt varit bra det här slutspelet. Och
du kommer aldrig över om någon har haft rätt mot dig.
Nej, precis, exakt. Nej, jag håller helt med där alltså. Och han har också dragit fördel lite grann av att matchups och så här. Visserligen har han fått gå mot tuffa spelare också, men det har ju ändå varit en fördel. Och en sån som Dreisaitl som gjorde 4 poäng i en av matcherna här. De har ju fler skickliga spelare naturligtvis än Conn McDavid. Och de har fått progression från många olika håll. Vi pratade ju om, jag menar, Zach Cashin i första rundan där, och så Mark Letesto har ju varit bra till exempel. Alltså
Adam Larsson blev tvåmålsskytt och fick för sig att han var Bobby Orr och åkte från från egen förlängd mållinje ända upp och satte en puck.
Adam Larsson är ju det var imponerande, 2-3 poäng i den här matchen, första matchen. Och snyggt mål och sådär, men jag är väldigt imponerad överhuvudtaget då. Vi har pratat mycket om Klefbom och hans fina utveckling och framfart och som första back nu i Edmonton. Hela säsongen har vi nästan pratat om det. Men vi måste ändå understryka Adam Larsson också. Som ju kom in med så höga krav, alltså så märkliga krav på sig efter att ha blivit traded mot Taylor Hall. Som vissa kallar för den sämsta traden någonsin. Och att Adam Larsson är ju inte tillnärmelsevis på samma nivå som Taylor Hall på respektive position då. Men Adam Larsson har verkligen imponerat på mig. Alltså visst, han var bra förra säsongen i New Jersey också när han tog ett kliv framåt. Men jag tycker han är som shutdown back så är han toppklass redan nu, vill jag påstå. Alltså han har ju bra skridskoåkning. Han har ju en väldig kroppshydda. Och han är väldigt svårpasserad. Och tack vare sin skridskoåkning så är han ju väldigt rörlig i defensiv zon också. Så om man bara tänker defensiv back, han har tvåvägs egenskaper också. Så tycker jag han är grym. Det kan bli en ny Mark Edward Vlasic eller sånt där av Adam Larsson.
Oj, 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 oj. Nu tar vi.
Ja, men det står för.
Okej. Ja, jag vill nämna, om vi nu är inne på svenska då, så jag nämnde honom förut. Jag vill nämna Jakob Silfverberg. Alltså, det är Mr. Playoff. Liksom. Han är bra även under grundserien, men det är ju lika jämnt. Han höjer sig några klasser när det blir allvar. Liksom. Så var det när han var i Sverige, har det varit ända sedan han kom hit. Och det är det verkligen den här våren också. Han gjorde 6:e målet där. Det är bara Crosbys nya kompis Gensel som har gjort fler. 7.
Ja, ja. Och det var ju i den senaste matchen han gjorde 2 mål, så var det dels ett riktigt sniperskott i andra målet han gjorde. Som är patenterat Silfverberg, för han har ju en ruggig bössa och precision. Men första målet var ju ren vilja också. Alltså, han är ju bra i närspelet där vid kassen också. Trycker in en retur och vinner sin duell mot en back där. Så att,
Och jag tror det blev, alla var överens om efter matchen igår att den här bilden av att det är han som kommer vara oskyddad i expansion draften, den kan vi glömma. Det kommer han inte alls så. Vilket gör det ännu mer intressant med Anaheim och vad som kommer hända med dem, vilka de ska skydda.
Det är det mest intressanta laget inför sommaren när det kommer till just vilka de ska skydda. Vi kan ju dra det lite snabbt. Alltså, bara på uppstuds.
Och för oss, ja, det har att göra med vilka som har no movement-klausuler. Och det råkar ju Bjäxa ha.
Ja, precis. Han har ju
vilket är väldigt krångligt för dem.
Ja, för de måste ju skydda Bjäxa. Om nu inte han går med på att tillåta sig bara. Men det ja, kan man inte räkna med.
Nej.
Och de måste skydda Kessler, Getzlaff och Perry också, eftersom att de har no movement klausul. Det är inte så konstigt.
Men Perry som har ett ganska speciellt slutspel nere i tredje kedjan, han spelade 12 minuter igår. Han har gjort sitt som Getzlaffs bästa kompis ser ut som. Det är Raquel och Yves som spelar med Getzlaff och Kogliano och Kessler Silverberg i andra kedjan.
Det stämmer. På ett sätt har det varit bra för Anaheim på det viset att de har fått en större bredd nu. Att de har tre kedjor de kan rulla på som kan producera. Men det är oroväckande att Corey Perry med sina dryga 8 miljoner per säsong, långt kvar på kontraktet, uppenbart har tagit ett steg tillbaka den här säsongen.
Ja, förlåt hur som helst. De måste även skydda av kontraktskäl då Getzlaff, Kessler, Perry.
Ja.
Och de måste skydda Bjäxa.
Ja.
Och sen vill de skydda, ja, I guess, Raquel.
Ja. Och förutsättningen är då att man får antingen skydda 3 backar och 7 forwards eller 4 backar och bara 4 forwards. Och ja, de vill ju skydda naturligtvis Vatanen, Lindholm och Fowler också. Och så måste de ju skydda Bjäxa. Det blir 4 backar. Ja. De skulle säkert vilja skydda Josh Manson också till exempel. Ja. Men han hamnar utanför i så fall. Och sen så, då har det, om de ska skydda 4 backar, då blir det bara 4 forwards. Och då har vi då Kessler, Perry. Kessler, Perry, Kessler. Och så blir det då Raquel eller Silverberg. Då hamnar ju någon utanför det.
Ja, det är ju helt sjukt. Men det är nästan som att de skulle offra en typ Vatanen istället då.
Ja, och det är som faktiskt varit ute och cirkulerat här nu. Som du var inne på. Eller du skickade sms från, som Larry Brooks har skrivit. En text. Och jag har sett det på annat håll också senaste dagen. Att just på grund av den grejen så har ju, nu blir det ju, nu lyckas jag få in min lilla Tampa-koppling i den här podden också. Men att Jonathan Drouin då skulle från Tampa-håll kunna vara nästan erbjuden då mot en av topp 4 backarna i Anaheim.
Ja. Ja.
För att Anaheim i sin tur bara skulle behöva skydda 3 backar då, och kunna skydda 7 forwards istället.
Ja.
Ja, det skulle jag kunna säga mycket, men vi skiter i det för att då kommer jag skena iväg på Tampa-snack. Alltså. Men,
yes, sir. Ja. Men hur kommer det att gå mellan Edmonton och Anaheim? Nu kommer vi ifrån det.
Det kommer vi helt ifrån. Men
jag tror att om Edmonton, nästa match är så oerhört avgörande.
Ja.
Om Edmonton kan bära fram av sin helt fantastiska publik där som inte ens tvekar att sjunga amerikanska nationalsången när mikrofonerna
går sönder.
Om de tar det där, då vinner de. Men om Anaheim kvitterar, då tänker tror de inte kommer ge upp sin hemmaplansfördel en gång till. Nej. De är bättre än San Jose, det ska vi komma ihåg.
Ja, det är de, absolut. Och de, som jag poängterade också tidigare, att de har ju faktiskt varit bra i alla 3 matcher. Jag tyckte de spelmässigt var bra i de 2 första också, men de fick ju inte utdelning då helt plötsligt. Vilket inte var en slump när de mötte ett bättre lag också. Men jag måste stå fast för mitt Anaheim-tips. Jag har sagt 4-3 matcher till dem, att de avgör på hemmaplan i Game 7.
Ja, det sa väl jag också. Men det är 4-2, så jag.
Ja.
Ja, hör du.
Ja, vi
är vi klara för den här veckan. Jag ska börja göra mig i ordning här. Jag har ju besök nu. Jag har ju självaste Kramer från Seinfeld bor hos mig. Det vill säga Jonathan Lindqvist. Vi har satt man.
Är det sant? Lindqvist bor hemma hos dig alltså?
Han lånar soffan minst någon natt här. Ja. Och
det är han blir på soffan.
Jag får gå efter honom och plocka upp skjortor och skit.
Ja.
han är en slarver.
Ja, men det är cool faktiskt. Det låter som att man skulle vilja hänga på den pressläktaren med både Bjurman och Jonta Lindqvist här, alltså.
Ja, och ikväll i korrsoffan kommer han att sitta här liksom, medan jag bloggar om den otroligt viktiga matchen i Pittsburgh.
Ja, då ska vi avsluta den här podden nu. Så får vi får hälsa till Jonta Lindqvist här från NHL-podden.
Han är inte här nu, han är ute på stan och han äter lunch med bildbyråstjärnan Joel Marklund. Och sen ska vi gå ut och shoppa lite och så kommer han hit sen till matchen. Jag har sagt att han får komma tillbaks.
Okej. Okay. Ja, det låter grymt. Men ja. Vi tackar för oss den här veckan helt enkelt. Så får vi se när nästa podd blir, om vi hinner med en till i den här rundan eller om det blir inför nästa runda då. Det blir i alla fall nästa vecka förmodligen.
Nästa vecka hugger vi till igen.
Ja, det blir grymt. Och tack alla lyssnare.
Tack. Hej hej.
Hej hej.
Hallå hallå hallå. Hallå hallå hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt mer som rattar i hans blogg.
Gå och lyssna på hans podd.
One, two, punch, beat, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, punch, beat, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, punch, beat, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, punch, beat, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, punch, beat, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, three, speed, so.
Hallo, hallo, hallo.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallo, hallo, hallo.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.